passar ingenting av det där.
Ja, men en fågel måste vi...
Nej, ingen fågel heller.
Ja, men spämmon plockad oskjuten nyrre. Ja, eller stedkalvsjök.
Stedkalvsjök.
Fast då har vi ju förstås halkat in på rent kött.
Ja, det har vi. Ja, ja. Och då har vi faktiskt mycket att välja på. Vi har till exempel fläskgros med motlägg. Ja, om man nu inte föredrar helt enkelt någon stamlek med smörsiljepär. Eller en snipprika katsel med svavad stump.
Ja, och vill ni äta något enklare så går det bra på vanliga kökaroner med mattbullar också.
Ja, ja.
Nej, nu måste jag köra ut er båda två.
Adjö och tack för oss.
Ja, adjö. Tack. Och mina damer och herrar, nu kommer orkestern att spela upp Trollhoppet i Brallhögen. Nej, Bralltroppet. Finns det inga annat späcke vi kan styra efter?
Vila rätt har nu på så ska jag sjunga.
Tack ska du ha.
Föreningen för flugighetens främjande, Ragga Bang Tsimboom, av Remel Pavel. Pavel Rep, Povel Rammel, från 1951. Följ radiohumorns utveckling i Radiofynd. Jag heter Magnus Berg.
Sveriges Radio, sedan 1925.
Rysslands försvarsdepartement kommenterar nu den ukrainska drönarattacken mot militärflygplan på rysk mark där över 40 plan ska ha attackerats. Det ryska försvarsdepartementet kallar det för en ukrainsk terrorattack mot flygplatser i Murmansk, Irkutsk och flera andra regioner. Flera flygplan började brinna men de flesta attackerna slogs tillbaka och några personer har gripits upp i Ryssland enligt flera nyhetsbyråer. Och Ukraina ska ha förberett den här operationen länge, det rapporterar vår Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren.
Det här har varit en extremt komplex logistisk aktion som har planerats i 1,5 år. Och det handlar alltså om 4 ryska militära flygfält som har attackerats av drönare. Inte från ukrainsk mark utan de har fraktats till Ryssland i lådor och sen stått på lastbilar. Och det här har bekräftats av 2 av guvernörerna i 2 av de här områdena att det alltså har attackerats flygplan då från de här lastbilarna.
Hur skulle det här kunna påverka då eventuella förhandlingar om vapenvila imorgon i Istanbul?
På ett sätt så visar ju Ukraina att man fortfarande har styrka att genomföra en sån här komplex operation och det kan så att säga göra att Ukraina får styrka också i de här samtalen. President Volodymyr Zelensky ska ha varit med och planerat den här aktionen och han har också sagt idag att en delegation är på väg till Istanbul för att delta i samtalen imorgon.
Vår Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren i samtal med studioreporter Katarina Bojve. Israels militär tillbakavisar nu uppgifter om att det var den som skulle ha öppnat eld vid ett center där mat delades ut till hungriga invånare i Gaza. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. I ett uttalande skriver armén att resultatet av en första utredning visar att den inte öppnat eld mot civila som befunnit sig i närheten eller i en distributionsanläggning för nödhjälp. Nasser-sjukhuset uppger för Ekot att över 30 personer dödades i skottlossningen. Men vem eller vilka som sköt är oklart. Nu höjs panten på returglasflaskor och förhoppningen är att fler flaskor ska returneras och återanvändas. Från och med idag är panten 3 kronor för både 33 och 50 centiliters flaskor. Flaskorna kan till exempel pantas i Systembolagets butiker och i många livsmedelsbutiker. 7:03 i Ekostudion, Angela Wiesedelar.
P1, Sveriges Radio.
7:03 är klockan och vi fortsätter söndagskvällen här i P1 med en återutsändning från igår. Konflikt med Fernando Arias.
Det är den 9 maj i år och den ukrainska säkerhetstjänsten, SBU, hävdar att man avslöjat ett spionnätverk på ukrainsk mark. SBU publicerar en film från vad de säger är ett gripande i sydvästra Ukraina. På På filmen ser man hur två kamouflageklädda män leder ut en person från en byggnad som de sedan föser in i en SUV. Den misstänkte personen böjer sig framåt. Hans händer är fängslade bakom ryggen och ansiktet är dolt av en huva. Enligt den ukrainska säkerhetstjänsten ska mannen ha samlat information om Ukrainas försvar. Vilken typ av militär utrustning som finns i den här delen av landet. Vilka vapen som kan köpas på den svarta marknaden. Och placeringen av S-300, ett luftvärnssystem.
Both are charged with high treason, accused of gathering intelligence on ground and air defense.
Att misstänkta ryska spioner grips i Ukraina är inte ovanligt. I krig är försvarshemligheter en högt värderad handelsvara. Men den här händelsen sticker ut. Den misstänkta mannen som man ser på filmen, han är inte ryss. Han är en ungersk spion, enligt SBU. Men varför skulle EU och NATO-landet Ungern vilja spionera på sitt grannland Ukraina? Jag heter Fernando Arias. Det här är Konflikt. Filip Kotsambokidis,
ja.
Före detta Östeuropa-korrespondent. Det låter som det är kyrkomusik, eller hur?
Ja, precis. Det är från en kyrkogård i staden Uzhgorod i Transkarpatien i Ukraina. Mm. Nära den ungerska gränsen. Det hålls en minnesceremoni för Ukrainas stupade soldater där. Och den här regionen är en viktig nyckel för att förstå varför Ungern och Ukraina just nu är på kollisionskurs med varann. Men vi börjar där på kyrkogården. Det är den 8 maj, segerdagen i Ukraina, och man minns slutet på andra världskriget samtidigt som man hedrar de som stupat i det pågående försvarskriget mot Ryssland. De nygrävda gravarna är väldigt praktfullt dekorerade och från lite avstånd så formar de nästan som en gulblå tårtbakelse med alla gulblå ukrainska flaggor som står tätt ihop. Och efteråt, när alla har gått hem, så står en ensam kvinna kvar vid en av gravarna. Hon har en brun cigarill i handen och ögonen är så där hopklibbade av svart mascara. Han älskade mig väldigt mycket och beskyddade mig, säger mamman Kristina. Min sons liv kan beskrivas med tre ord. Förskola, skola och krig. Han hann inte se någonting annat, säger hon.
Але життя мого сина можна описати трьома словами: садочок, школа і війна. Більше нічого не побачив ще.
22 år blev han Roman med kodnamnet Citrus eftersom han älskade citroner. Han kunde käka ett helt kilo, säger hon. Roman berättade inte när han skulle iväg på farliga uppdrag, som när han var i Zaporizhia där han dödades av en rysk drönare.
Дуже шкодую. Я дуже ним пишаюся дійсно, бо я знаю, що дитина моя дуже багато там зробила, і це була мрія всього його життя.
Jag är förkrossad, men jag är också stolt över honom, säger hon. Roman hade en ärftlig sjukdom, så han hade kunnat undantas från militärtjänst, men det ville han inte. Hans dröm hela livet var att bli soldat, säger Kristina. Samtidigt som hon hälsar igenkännande på en kvinna som pysslar om graven bredvid. Jag frågar henne vad hon tycker om att grannlandet Ungern motsatt sig hjälp till Ukraina under kriget. Det gör ont, säger hon. Alla de här unga männen borde levt idag. De hade haft barn och byggt sin framtid.
Viховувати своїх дітей, будувати майбутнє.
Kristina berättar att hon är till hälften ukrainare och till hälften ungrare. Och att hennes mamma är härifrån men bor i Ungern sedan 20 år tillbaks. Jag älskar henne och hjälper henne, men jag känner ilska mot Ungern, säger hon.
Jag не хочу обіжати нікого, чесно, але я маю певну злість на.
Кристинас мамма har en annan syn på kriget, berättar hon. De politiska skillnaderna mellan dem är så stora att hon har förbjudit sin mamma att prata politik när de ses.
У неї інша думка, але я заборонила говорити на цю тему, коли вона до мене приїжджає. Я її дуже люблю, вона моя мама. Вона дуже любить Ромочку, це я знаю, вона його.
Hon älskade sitt barnbarn Roman väldigt mycket. Men hon har en åsikt jag inte accepterar, säger Kristina. Från henne får vi höra att det var Ukraina som startade kriget, att det var vi som bombade sönder Mariupol. Det är väldigt förolämpande och upprörande, säger hon.
Jag har också hört sådana kommentarer på början av kriget, att vi där själva bombade Mariupol.
Ukrainare är goda, hårt arbetande människor. Vad har vi gjort för att bli behandlade så här? Jag förstår det faktiskt inte alls, säger hon.
Jag förstår inte varför de tar oss tillbaka.
Volodymyr, som promenerar runt på kyrkogården iklädd militär uniform, har sin teori klar.
Вони живуть імперією. Так і переведи.
Orbán drömmer om ett stor Ungern, att de gamla territorierna som förr tillhörde Ungern kommer tillbaka.
Журавлик.
Pensionären Jaroslav, som knyter skorna på sitt barnbarn längs floden i Uzhdorod, är inne på samma spår.
Вместе с Путиным хотели закончить войну и разделить, и він требує.
Путин vill stycka upp Ukraina och ge Transkarpatien till Ungern, säger han, medan han balanserar tvååringen på en mur så att han lättare kan se fåglarna ute i floden. Men tror du verkligen det på riktigt, frågar jag. Ungern är ju trots allt både ett EU- och NATO-land.
Då blir det andra vinna.
Jo då, tror Jaroslav. Det kommer bli ett till krig. Orbán är ingen vanlig politiker. Han är precis som Putin. Putin har styrt i 25 år och Orbán i 15. Det är enda skillnaden, säger han.
Він є точно.
Filip, Ungerns ledare Viktor Orbán som de pratar om här, han verkar inte vara så populär där i sydvästra Ukraina.
Nej, sen beror det jättemycket på vem man frågar. För i den här delen av landet lever också en hel del etniska ungrare som har en helt annan syn på Orbáns politik, i alla fall många av dem. Mm. Och den där spionhistorien som vi hörde om i början och som ju faktiskt inträffar just här i Transkarpatien.
Alltså att Ukraina hävdar att Ungern spionerar på Ukrainas militär.
Ja, precis. Den händelsen är egentligen bara det senaste av en rad exempel på hur spänningarna mellan Ungern och Ukraina ökar. Mm. Och i det här avsnittet försöker vi ta reda på varför Viktor Orbán har en helt annan inställning till Ukraina än övriga EU-länder. Han har förespråkat samtal med Putin sedan dag ett, förhalat sanktionspaket och velat stoppa stöd till Ukraina.
Okej. Okay.
Och där i Transkarpatien, där den ungerska minoriteten bor, finns faktiskt rätt många ledtrådar till varför de här spänningarna finns. Så jag tog mig till universitetet där i Uzhgorod, till den ungerska institutionen som de har där. Och allt började faktiskt med ett lite knäppt missförstånd.
What time is it, by the way? I see you
have. För det är lite oklart vad klockan är när jag träffar professor Laszlo Zubanić. Klockan på väggen visar 12, men på Laszlos armbandsur så visar klockan bara 11.
Varför då?
För att trots att de bor i Ukraina och är ukrainska medborgare så följer personer ur den ungerska minoriteten, som professor Laszlo Zubanić, de följer inte Kiev-tid utan Budapest-tid. Det är liksom ett sätt för dem att behålla anknytningen till Ungern.
Som upplagt för missförstånd då?
Givetvis. Så jag är en timme tidigt i intervjun.
Congratulations.
Nu kommer jag istället lagom till ett födelsedagsfirande för en av de anställda här på den ungerska institutionen. Så Så det blev lite Jägermeister och lokalproducerad konjak.
Som sig bör vid lunch.
Jägermeister, desinfection.
Ja, firas det så firas det.
If you look out of the window.
Och sen visar Laszlo Zubanić ut genom fönstret. Universitetet ligger liksom som på en kulle och man ser alla nya höghus som byggs utanför.
And this building was built. There was nothing else on this hill. And now it's full of residential buildings.
Laszlo berättar att den här stan växer väldigt snabbt för att många ukrainare flyttar dit från det mer krigsdrabbade östra Ukraina. Och att den ungerska minoriteten här då, som är kanske 100 000 personer eller så, krymper som andel av befolkningen som en följd av det.
Men alltså Transkarpatien heter det, va?
Mm, ja.
Det är en region i Ukraina, eller vad då?
Ja, precis. Jag kan visa det här på en karta. Här har du Ukraina, stort som 17 ju. Mm. Och längst ner i sydväst, precis vid gränsen till Ungern och Slovakien och Rumänien för den delen, ligger det. Mm. Och som du ser så är det jättelångt härifrån till frontlinjen. Alltså det är långt till regioner som Cherson och Luhansk och Donetsk.
Verkligen. Det ser ut som en liten liksom, njure där i sydvästra Ukraina som gränsar till Ungern.
Precis. Och det här området, säger Laszlo Zubanić till mig när jag är där, det var en del av Ungern i 1000 år, fram till första världskriget.
Media, vi kör regio Turtinet. Yeah, so Hungarians are actually present here since the 11th century, which means when Hungary...
Och det här bördiga slättlandet då, omgivet av bergskedjan Karpaterna, är liksom själva hjärtat i ungersk historieskrivning och kultur. Mm. Och han visar där när vi står i fönstret vid horisonten så ser man ett ungerskt fort. Och i rummet intill så är det, har de ett ungerskt bibliotek som är döpt efter en 1700-tals adelsman i området. Och så, där. Så det finns massor symboler och påminnelser överallt om att det här är liksom, historisk ungersk mark.
Mm. The Hungarian military reconquered Zakarpattia or Transkarpattia. In 1938 Hitler gave it back to Hungary.
Vi flyttar till ett klassrum och på den svarta tavlan där så har han eller har någon ritat upp en slarvig karta. Den visar hur ungerska militären som var Hitler allierad tillfälligt återerövrade Transkarpatien under andra världskriget som man ju då förlorade under första. Och sen så blev den här regionen senare en del av Tjeckoslovakien, sen Sovjetunionen och nu idag Ukraina då. Mm. Så vissa, om man är riktigt gammal så har man levt kanske i 5 olika länder eller riken utan att lämna sitt hus här, berättar Laszlo. Problemet har varit de ständigt skiftande systemen ovanför huvudet på de som bor här. När man har vant sig vid ett så kommer ett annat, säger han.
You know, when they get used to one system, there is a system change comes and there is another system. So
when... Och kanske har det där bidragit till att den ungerska identiteten har stärkts. De ukrainska ungrarna har sitt egna utbildningsväsen, sina egna medier och som vi då märkte när jag kom för sent, sin alldeles egna inofficiella tidszon. Vissa talar inte ens ukrainska. Men på sistone så har de här ukrainska ungrarna blivit som en slags brickor i ett politiskt spel mellan Budapest och Kiev. Mm. Och vi ska återkomma till det där och hur det kan hänga ihop med det här spiongripandet som vi hörde om i början. Men först så tänkte jag att vi skulle förstå hur den här minoriteten har fått en så viktig roll.
Hungary will not support any proposals which could or would be important to Ukraine after Ukrainian government accepted a new law regarding public and higher education.
Man kan förenklat säga att konflikten om den ungerska minoriteten tar fart 2017. För Ukraina inför då språklagar. Man vill begränsa det ryska inflytandet i Ukraina. Så man inför lagar som begränsar minoritetsspråkens rätten att använda dem och hur mycket och i vilken utsträckning och sådär.
The new legislation basically forbids minorities, including ethnic Hungarian students, to continue their studies in their mother tongue.
Och det här påverkar ju då ungrarna i Transkarpatien väldigt mycket, berättar Laszlo Zubanić, som förutom att han undervisar här på universitetet förresten leder ett av två ungerska partier här i området. Men bland annat då så måste 70% av undervisningen i de här rent ungerskspråkiga skolorna plötsligt ersättas av ukrainska. Och den här språklagen begränsar även ungerska medier och sajter. Ungerska sajter måste börja med att visa på ukrainska. Radiostationer måste ha en viss andel ukrainska istället för ungerska, fast de kanske bara har ungersktalande publik och sådär.
Mm. Så alltså reformerna som Ukraina inför för att motverka Ryssland, de påverkar och slår även mot andra minoriteter, bland annat ungrare i Ukraina.
Ja, och då slår den ungerska regeringen, alltså i Budapest, den slår bakut. Mm. För då menar man att ni attackerar, ni kränker och ni diskriminerar vår ungerska minoritet i Ukraina, i vårt hjärtland, i Transkarpatien.
It's a sensitive issue for language, a sensitive issue for Hungarians here, because without their language and without their ethnic language institutions, this community wouldn't exist anymore. They would lose their identity and they would
a nyelvet gyakorlatilag az identitásnak.
Och den här språkfrågan är ju då mycket känslig, säger László Zubanich, för att utan rätten att använda det ungerska språket så skulle de helt förlora sin identitet och helt liksom assimileras i det ukrainska samhället, berättar han. Och de här spänningarna då som börjar 2017 kan man säga, de eskalerar ytterligare 2018 när en hemlig videoinspelning avslöjar hur den ungerska konsuln här i Transkarpatien i strid med dåvarande ukrainsk lag delar ut ungerska medborgarskap till de här etniska ungrarna i området. För ukrainarna då så är det här väldigt känsligt. Man håller ju ögonen på den här regionen ifall det uppstår liksom nationalistiska ungerska känslor. Kommer det utbrytningsförsök? Kommer det en självständighetsiver eller att man vill återförenas med moderlandet? Mm. Så man ser det här som en väldigt fientlig och närmast subversiv aktion. Och sen dess så har den här frågan om dubbla medborgarskap, om man är både ukrainare och ungrare, och om man har dubbla pass hemma i byrålådan, liksom blivit väldigt känslig. Men det är också en öppen hemlighet skulle jag säga i den här regionen att många av de här ungrarna, alltså att de ungerska ukrainarna, att de också har ett ungerskt pass, ett ungerskt medborgarskap. Okay. Men hur många av dem som har det, det är okänt. Och jag frågar faktiskt László Zubanich om han har dubbla pass.
Do you have two passports?
Ez egy olyan kérdés, amit nem szoktunk válaszolni.
This is a question we usually don't answer.
Men det vill han inte säga. Det är en fråga som vi inte brukar svara på, nöjer han sig med att konstatera. Jag frågar också László Zubanich om det är så att ungrarna här drömmer om att återförenas med moderlandet.
Ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, mindenki fölteszi, főleg az ukránok. És kérdezik, hogy hát na most mit
säger. Alla frågade, säger han, alltså han nöjer sig med att konstatera att det är helt orealistiskt att det skulle bli några förändringar. Han svarar väldigt diplomatiskt på alla de här frågorna. Man vill ju liksom inte svara på ett sätt att man upprör ukrainare eller den ukrainska regeringen och liksom låter som att man är illojal med Ukraina. Men man vill heller inte säga saker som upprör Budapest och de ungerska nationalistiska känslorna. Mm. Så han balanserar väldigt mycket på det i sina svar. Mm. Och sen efter Rysslands fullskaliga invasion då, 2022, så har det liksom blivit ännu viktigare för den ungerska minoriteten att upprätthålla den här balansgången, visa att man är lojal även mot Ukraina. Och László Zubanich, som ju försöker upprätthålla just den balansgången, han påminner om att det är många etniska ungrare som faktiskt stridit på den ukrainska sidan och dött på den ukrainska sidan. Men samtidigt så berättar han att det är väldigt många som är väldigt rädda för att bli mobiliserade. Folk vet mycket väl att man svävar i livsfara om man skickas till fronten. Ett snedsteg om man sprängs i luften, säger han. Och så visar han en Facebook-video som är inspelad på en bar där i Uzhgorod.
Is this here?
Ez Ungváron van, a papháznevezetű szórakozóhelyem.
och den visar några unga män som förs bort av ukrainsk rekryteringspersonal medan deras flickvänner protesterar. En av dem försöker slita sig loss och han säger att allt fler filmer av det här slaget cirkulerar på sociala medier. Själv slipper han militärtjänst för att han undervisar. Men han vet många som försöker göra sig helt osynliga för den ukrainska staten, säger han. De lämnar aldrig hemmet, de använder inte sina bankkort och de chattar i stängda grupper om vart den här rekryteringspersonalen befinner sig.
Men Filip, när jag hör på honom, på Laszlo, så känns det som att det är en ganska, vad ska man säga, påtaglig och lite jobbig spänning. Det är inte helt problemfritt det här förhållandet mellan den ukrainska staten å ena sidan och de här etniska ungrarna som lever där i sydvästra Ukraina. Samtidigt så finns det ju också reformer som påverkar människor. Jag tänker på den här lagen som begränsar hur man får använda ungerska i Ukraina, alltså språket.
Mm. Ja, precis. Så det har ju, och det har ju varit en jättestor oro. Och det är ju just för att man vill fortsätta leva ungerskt. Samtidigt så hävdar ju Ukraina att vi måste ju ha medborgare i vårt land som kan tala ukrainska.
Mm.
Ni måste inrätta er i ledet.
Okej, men som jag förstår det så handlar det också om att de här ungrarna till stor del då inte vill strida i det pågående kriget mot Ryssland. Kanske på grund av att man känner inte lika stor samhörighet med det ukrainska samhället.
Så verkar det definitivt vara. Och det där blev också väldigt tydligt när jag åkte till den lite mindre byn Berehove, någon timmes körning österut, i det som känns typ som det ungerska epicentret i Ukraina. Här är ungefär hälften av befolkningen ungersktalande och på domstolsbyggnaden där i centrum så sitter en symbol för det historiska Storungen. Jag går in där på ett café och börjar snacka med en barista, en kille i 20-årsåldern. Som har bott i London länge och som är bra på engelska. Och han säger att det är väldigt svårt att vara ungrare i Ukraina. Ungersktalande mobbas när de försöker sig på ukrainska i officiella sammanhang, säger han. Och själv känner han sig, trots att han alltså är född i och uppvuxen i Ukraina helt och hållet som ungrare. En björn som föds i en svinstia blir inte en gris bara för det, säger han.
If a bear born in a hog farm, it's not gonna be a pig, it's still gonna be a bear.
So, jag frågar faktiskt om det är han som är björnen eller grisen och han säger att det är bara en metafor. Du behöver inte haka upp det exakt på själva djuret.
Nej, nej.
Och sen när jag frågar om han då skulle kunna tänka sig att hjälpa till att försvara Ukraina så blir han väldigt stressad och frågar om bandspelaren är på helt enkelt.
Is there another one? Sorry, is there another one? Just because, you know...
But you can be anonymous if you want.
I definitely do want to be anonymous.
Yeah. Because, so can it be on if you're anonymous?
Han är väldigt noggrann med att han vill vara anonym. Felvalda ord häromkring kan få konsekvenser, säger han.
So every word we say has consequences.
Men svaret är hur som helst nej, han vill inte försvara Ukraina. Det här är inte vårt krig, säger han. Och så berättar han att han känner massor av människor som åkt till frontlinjen. Och att vissa av dem har kommit hem och berättat för honom, påstår han, att kriget inte längre handlar om att försvara Ukrainas frihet eller principer.
It's no longer about principles, it's no longer about freedom and it's no longer about protecting our country. It's about laundering money.
Vissa, oklart vilka, vill liksom att det här kriget fortsätter. De har liksom ett intresse av det för att de tjänar pengar på det, tror den här killen, den här baristan. Och själv så har han skrivit in sig som student för att slippa mobilisering, för det är ett av sätten man kan liksom göra för att komma undan.
I can only speak on my behalf. I do not want any part of this war. Yeah.
Ja, men jag fortsätter längs bilvägen där och då ser jag en pensionär som har ställt upp ett bord. Anniko heter hon. Hon säljer jordgubbar, torkad svamp och 5 liters dunkar med tvättmedel. Och svampen är plockad in till här, säger hon, och pekar mot skogen vid en militär vägspärr.
What the door I took again?
Yeah, they picked the mushrooms where the checkpoint is.
De får inte plocka där, säger hon, men de smiter in ändå. Och längs hela den här vägen så står det små stånd med kvinnor som säljer saker. Och det finns inga män här, säger Anniko. De har antingen flytt landet eller så har de kallats in till armén. Alla trodde det här kriget skulle vara över på 3 dagar, säger hon. Nu har det gått 3 år och hon ser inget slut på det. Inte förrän de slutar skicka pengar och vapen till Ukraina, säger hon. Enligt Anniko då så är det bara de fattiga som drabbas av kriget. Det är deras barn som tvingas till fronten medan elitens barn kan köpa sig fria. Och ingen vet hur många från hennes by som har dött, säger hon. Och så pekar hon på det intilliggande huset som övergivits innan det ens liksom har byggts klart. Och hon hävdar då att den som bodde där plockades i princip från gatan och mobiliserades. Och att huset har lämnats övergivet sedan dess. Hon berättar om en annan kvinna i den här byn som är blind och som togs om hand av sitt barnbarn. Nu är barnbarnet vid fronten och den här blinda kvinnan har ingen som kan ta hand om henne. Men jag frågar henne, hjälper inte Ukraina om omvärlden skickar stöd? Och då säger hon att pengarna går inte till Ukraina, de går till kriget. Hon har läst på Facebook att inte ens Zelensky kan svara på vart pengarna tar vägen. Och Anniko, som inte talar ukrainska och överhuvudtaget, hon tittar bara på grannlandet Ungerns tv-kanaler. Och hon säger att Orbán har rätt när han motsätter sig stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland. Men, säger hon, Orbán är alldeles för ensam med den här inställningen. Som vi säger i Ungern, en ensam sparv gör inte en sommar.
Alltså för mig så blir det en sak som speciellt liksom sticker ut här, och det är ju att det finns en ilska i den här delen av Ukraina, men den ilskan, den riktas inte kanske framförallt mot Ryssland utan snarare mot Ukraina.
Ja, så uppfattar jag det när jag pratar med vissa i alla fall. Och när jag står där med Anniko så kommer en grannkvinna förbi också. Hon och hennes dotter leder sina cyklar längs med vägen där. Det är väldigt platta vägar, väldigt cykelvänliga. Och de hör vad vi pratar om. Ja, och hon börjar hojta. Jag är också ensam och min pension är på motsvarande 80 euro i månaden. Och ingen bryr sig om jag svälter ihjäl, säger den här kvinnan. Och hon berättar att hennes 22-åriga dotterson också har lämnat landet då. Han korsade gränsen till Ungern samma dag som den fullskaliga invasionen inleddes. Varför skulle vi skicka våra söner till fronten, säger hon. Om de tog våra söner skulle våra hjärtan krossas. De har precis växt upp. Ska de dö för ingenting? Det här kriget är vansinne, säger kvinnan. Och sen så anklagar hon Zelensky då. Hon säger att han stoppar en förmögenhet i egen ficka. Innan hennes dotter skrattar lite överslätande och säger, mamma, nu är det dags att runda av, nu går vi hem. Liksom.
Isn't this problem a Russia's fault?
Men är inte allt det här Rysslands fel, frågar jag Anniko då, som står med jordgubbarna och svampen. Alltså det är väl Rysslands invasion som har fått alla söner att antingen hamna vid fronten eller lämna landet. Det kanske är Rysslands fel, säger hon. Men vem var det egentligen som startade kriget? Det kan vi inte veta, säger Anniko.
Men Filip, så bland ungrare i sydvästra Ukraina, eller i varje fall de som du har träffat, så de verkar inte ha mycket till övers för Zelensky.
Nej, så är det verkligen.
Och till och med verkar det väl vara så att de köper en hel del av den ryska propagandan.
Ja, eller åtminstone det ungerska perspektivet. Alltså de talar ju ungerska, de följer ungerska medier. Och i Ungern så är den här inställningen mot Zelensky och mot kriget ganska utbredd. Mm. Inte minst eftersom Viktor Orbán ju använder Ukraina-kriget för politiska syften på hemmaplan. Det här är en nypublicerad kampanjfilm från Orbáns parti. Ackompanjerad av dundrande musik säger han att Ukrainas EU-medlemskap är det största hotet nu. Brüsszelen keresztül hozzájuk kerüljön. Nem, nem és nem. Det här är hans senaste drag för att sätta käppar i hjulet för Ukraina. Och han har faktiskt bett de ungerska hushållen om hjälp. Kolla här, Fernando. Mm. Nyligen fick alla ungrare ett sånt här brev med posten.
Okay.
Med frågan, stödjer du Ukrainas EU-medlemskap? Ja eller nej? Sen ges en rad anledningar till varför ungrarna bör rösta nej. Det handlar om ekonomiska och säkerhetsmässiga risker.
Är det en folkomröstning?
Ja, även om den inte är bindande för den ungerska regeringen. Och det här handlar ju också om den ungerska minoriteten i Ukraina, som vi hörde förut. För så länge den behandlas illa, som den ungerska regeringen hävdar, så vill inte Orbán släppa Ukraina framåt i EU-processen. Mm. Men alla ungrare är ju inte lika kritiska till Ukraina. Det finns till och med de som beskriver regeringens inställning till Ukraina som rent motbjudande.
Ukraina szenved háborúban áll. Ebbe belemászni, letaposni, undorító.
Det här är Melinda. Jag träffar henne i samband med ett valmöte eller kanske en protestaktion i Ungerns huvudstad Budapest. Hon tycker att det Orbán gör är att slå på Ukraina mitt i pågående krig.
Why is the government pushing this issue so much?
I don't know. I don't understand why.
Hon kan inte förstå varför de driver den här frågan så hårt. Och Christian Jack, en lite yngre ingenjör, tror jag att han var. Han fick hem den där röstsedeln om Ukrainas EU-medlemskap och kastade den i soporna direkt.
Yes, I received an instantly put to the trash because it's bullshit.
Enligt honom pressar Orbán Ukraina enbart för att fjäska för Putin.
Yeah, because Orbán licking the ass and suck the balls of Putin. Because he's really like a puppet.
Vi ger aldrig upp, ropar demonstranterna från oppositionen där i Budapest. Det är val nästa år och om Orbán skulle förlora makten kan landet få en helt annan Ukraina-politik.
Alltså det är en hel del som står på spel, med andra ord.
Det kan man lugnt säga, och för att få bättre förståelse om hur mycket som egentligen kan förändras om Orbán förlorar valet, så ringde vi upp den här personen.
För första gången sedan 2010, det finns faktiskt en ny figur i ungersk politik.
Anna Maria Ducsács Segersten. Hon är professor i EU-kunskap i Lund och har följt ungersk politik under lång tid.
Peter Major, som är ganska ung, energisk, som har lovat att om alla samlar sig, alla demokrater, alla liberaler, alla pro-EU-medborgare, han kan vinna över Viktor Orbán.
Just nu leder den här Peter Magyar faktiskt över Orbán i flera opinionsundersökningar. Mm. Och han ser på Ukraina på ett annat sätt än regeringspartiet Fidesz.
Som det här är en kontroversiell fråga, Ukrainas medlemskap i EU men också ungerska minoriteten. Alla dessa frågor kan komma upp på agenda och tolkas av dessa två partier på olika sätt. Till exempel Fidesz skulle säga att vi vill stå för våra ungerska bröder i Ukraina. Vi vill inte bara acceptera att Ukraina beter sig hur som helst gentemot dem. Om de inte ger oss någonting tillbaka, vi vill inte stödja dem.
Medan oppositionen säger precis tvärtom vad gäller EU i alla fall.
Vi är pro-europeer, vi ska samarbeta med våra europeiska partners och vi ska göra enad front för att stödja Ukraina i relation mot Ryssland.
Magyar vill prata inrikespolitik, korruption och ekonomi, medan Orbán, som alltid under valrörelser, vill rikta blicken mot yttre hot, migrantvågor, Bryssel och nu Ukraina.
Så nu känner Orbán att han liksom måste ta fram alla möjliga politiska trick ur verktygslådan, och då tror han helt enkelt att han kan plocka extra poäng genom att kritisera Ukraina.
Precis. Hans parti utmålar kriget och Ukrainas eventuella EU-medlemskap som ett hot mot ungerska plånböcker.
Orbán vill lägga skulden på den dåliga ekonomiska situationen i landet på EU.
Och vad gäller den där ukrainska språklagen från 2017 har Ukraina faktiskt dragit tillbaka stora delar av den för att underlätta EU-processen och blidka Ungern. Men Orbán fortsätter trots det att trycka på. Man kräver mer från Ukrainas håll, och det lär nog fortsätta så länge valrörelsen pågår. Men samtidigt påpekar Anna Maria Ducsács Segersten, det där med att skydda de ungerska minoriteterna utomlands är inte bara en skenmanöver. Det är en naturligt viktig fråga för en nationalist som Orbán.
Det är politikens förkroppsligat. Då är dessa minoriteter en del av den här kroppen som formar nationen och staten. Och det är för vilken nationalist som helst. Detta är logiskt, så att säga.
Och överallt i den ungerska huvudstaden hänger politiska reklamaffischer, bilder med Ukrainas president Zelensky i allians med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Låt dem inte bestämma över våra huvuden, är budskapet från regeringspartiet Fidesz. Ukraina-kritik och EU-kritik buntas ihop. Och Orbáns inställning till Ukraina har ju de facto fått konsekvenser för Europa.
In the case of Hungary, there is both the European and the domestic dimension to this.
Och det här är Shoshana Vegg.
And I'm a program officer at the German Marshall Fund of the United States.
Expert på Central- och Östeuropa med fokus på EU-politik. Och om vi startar 2022 när Ryssland inleder sitt anfallskrig mot Ukraina.
Hungary, the Hungarian government assumes a position that seeks to water down the sanctions, that seeks to remove certain individuals, businessmen from the sanction list.
Så sätter sig Orbán på tvären direkt när EU försöker få igenom ett första sanktionspaket mot Ryssland. Han kräver bland annat att man ska ta bort ledaren för den rysk-ortodoxa kyrkan från en sanktionslista.
Men varför vill EU rikta sanktioner mot just den personen?
Han ses som en viktig röst i Putins propagandamaskin. Han rättfärdigar kriget på hemmaplan och har starka band till Kreml. Mm. Och gång på gång stoppar faktiskt Ungern EUs planer på att rikta sanktioner mot enskilda personer.
So that has been a pattern from May, June 22 on.
Och i slutet på 2022.
When an 18 billion euro financial aid package was to be accepted.
När EU-länderna skulle rösta om ett stödpaket till Ukraina, så börjar Ungern att villkora och förhandla sitt stöd.
But this was just the first of such cases. We have seen several similar examples later on.
Och det här beteendet, det kommer att fortsätta. Ungern kommer på olika sätt att förhala stöd till Ukraina och urvattna sanktioner mot Ryssland.
Mm, så det där är alltså en återkommande taktik, eller vad man ska säga, ja. Att man motsätter sig de andra EU-ländernas politik gällande Ukraina.
Precis, och ibland handlar det om saker som direkt påverkar Ungern, till exempel sanktioner gällande rysk energi. Andra gånger motiverar Ungern sitt motstånd genom att kritisera Ukraina för hur man behandlar den ungerska minoriteten då i sydvästra Ukraina, där jag var. Mm. Men ibland är det svårare att hitta logiska argument för att förstå Ungerns position, säger Shoshana Veg, som när man motsätter sig sanktioner mot vissa ryska affärsmän och högt uppsatta personer.
Which is very hard to argue why that is important for Hungary's national interests.
Okej, så om jag sammanfattar lite här, Filip. Viktor Orbáns politik och inställning till Ukraina handlar dels om att Ungern är så beroende av Ryssland.
Ja, delvis. Men också för att han verkar tro att det är gångbart i det kommande valet.
Just det. Och det är där som den här ungerska minoriteten blir viktig. Alltså hur Ukraina behandlar den ungerska minoriteten enligt Orbán. För det blir då ett skäl till att ha en tuff inställning till Ukraina. Som, ja, som Orbán i sin tur hoppas ska göra honom mer populär.
Ja, och nu är alltså relationerna mellan de två länderna sämre än den varit på väldigt länge. Inte minst för det där spiondramat vi hörde om i början. När Ukrainas säkerhetstjänst går ut och säger sig ha då att för första gången i historien avslöjat ett ungerskt militärt spionnätverk i Ukraina.
СБУ куратор активував цього агента у вересні 2024 року.
Och gripandet ska ha skett där i Berehov, du vet. Mm. Där den unga baristakillen hade kafé och där kvinnorna sålde svamp längs vägen. Mm.
За результатами комплексних заходів.
Man har släppt videon på gripandet av en av de misstänkta. Specialstyrkor går med mannen mellan sig, framåtböjd med luvtröja, händerna fastlåsta på ryggen. Och så har de släppt en ljudinspelning som faktiskt inte egentligen avslöjar så mycket, men som påstås visa hur de här har konspirerat och spionerat.
Ingen, öppen spolor.
Ja. Det var ju väldigt allvarliga anklagelser.
Ja, det här är ju superkänsligt. Ukraina befinner sig ju i krig med Ryssland på en helt annan front. Och sen har de här ungerska spionerna då som påstås samtidigt ha kartlagt Ukrainas militär där i Transkarpatien. Man har kollat om man kan köpa vapen på svarta marknaden och kanske mest pikant då, man har undersökt hur regionens invånare skulle reagera om Ungern gick in med trupper där.
Men okej, okay, när man får de här anklagelserna riktade mot sig, vad säger regeringsrepresentanter från Ungern om allt det?
Alltså de har ju gått till vild motattack. Utrikesministern Szijjártó, han var snabb och kallade det hela propaganda. Och samma dag så grep man faktiskt i Ungern antiterrorstyrkor, grep en ukrainsk medborgare på öppen gata i Budapest, misstänkt för spionage. Båda sidor skickade hem diplomater. Men samtidigt så är det också väldigt mycket som är oklart med den här historien. Är det sant? Är det delvis sant kring den här spionhistorien? Varför kommer det här avslöjandet nu? Man får liksom ha i bakhuvudet att säkerhetstjänster och även den ukrainska, det är inte så att de alltid talar helt sanning. Att, jag menar, Ukraina kanske tjänar på att misskreditera Ungern i det här läget. Och Ungern och Orbán kan ju tjäna på att misskreditera Ukraina, så det måste man ha med sig. Liksom.
Absolut, men det vi kan vara säkra på väl är att spänningarna mellan de här två länderna, Ukraina och Ungern, de har ökat.
Absolut.
Men det här med att Ungern skulle ha spionerat på vad jag ändå uppfattar som försvarshemligheter. Vad är motivet? Vad skulle motivet i det kunna vara?
Ja, alltså det som såklart då tolkas in av många, då är det just det här vi hörde Jaroslav och de här andra ukrainarna innan prata om, att ja, Ungern kanske har planer, kanske har en önskan om att Ukraina ska falla sönder och att man då ska kunna återta den här historiska marken. Det är så det landar i Ukraina i alla fall när det kommer ett sånt här avslöjande. Mm.
Men Filip, hela det här storpolitiska bråket mellan Ungern och Ukraina, innan så hörde vi ju Orbán kritiska röster från Ungern. Men vad tänker de som ändå lägger sin röst på Viktor Orbán om det här bråket?
Ja, nej, men det vill man ju veta såklart. Så jag körde tillbaks till Ungern igen och den här gången till Orbánland, verkligen. Mm. Landsbygden i nordöstra Ungern där de konservativa väljarna som röstar på Orbán dominerar. Och när man passerar gränsen då från Ukraina till EU-landet Ungern, som det ju är, och gränsvakterna har kollat att man inte haft med för stora mängder smuggelsig under motorhuven.
Det hade du inte, va?
Det hade jag inte faktiskt, nej. Inte en enda faktiskt. Då blir vägarna genast bättre. Det är liksom en stor skillnad. Ungern har ju kanaliserat en hel del EU-medel till den fattiga landsbygden där i nordöst, nära Ukraina. Och man subventionerar även livet där, liksom, till exempel små familjeägda livsmedelsaffärer för att hålla liksom, landsbygden levande. Och i dörröppningen till just en sån där liten subventionerad lanthandel ett par kilometer från den ukrainska gränsen så träffar jag ägaren Tibor Borta. Och sen går vi in i Tibors affär. Han bjuder på en kaffe framför en brummande kyl med hängande korvar. Och radion står på. Sån här Orbán-lojal statsradio. Nyhetsuppläsaren meddelar att Viktor Orbán vägrar gå med på von der Leyens förslag att införa fler sanktioner mot Ryssland. Och han menar att Ungern inte ska behöva betala priset för Ukrainas EU-medlemskap. I det här området röstar de flesta på Orbán, säger Tibor Borta. Bor man på den åldrande landsbygden och lever på jordbruk är Fidesz som en förälder, säger han.
Men tycker de också att Orbán har rätt om Ukraina, så har Orbán rätt om Ukraina-politiken han driver?
Ja, men inte nödvändigtvis. Folk är inte dumma, säger Tibor Borta till mig. De vet att han lyfter fram vissa saker, ofta utrikespolitiska saker, för att dölja problem på hemmaplan. Mm. Nu kampanjar han mot Ukraina för att dölja den dåliga ekonomin här hemma, säger Tibor Borta. Sen ger han, i alla fall för mig, en ganska så unik inblick i hur Fidesz arbetar för att dominera det politiska landskapet. Hur man gör för att behålla lojaliteten ute i landet. Han berättar att många borgmästare, som den där vi är, egentligen vill vara liksom politiskt oberoende. De vill hålla på med någon bro eller någon väg eller sådär. De bryr sig inte så mycket om partipolitik. Men för att vinna upphandlingar eller få bidrag till sina regioner och sådär, så behöver man tydligen då ansluta sig till Fidesz och ställa upp för partiet på olika sätt, liksom för att inte hakas av. Och förra året när Fidesz höll en folkomröstning, de håller årligen nästan folkomröstningar om olika ämnen som de vill sätta ljus på. Mm. Då var borgmästaren på den här platsen tvungen att leverera 150 signaturer från byn. Och när Fidesz har kampanjmöte så säger Tibor Borta att hans by förväntas leverera minst en minibuss med människor som kommer att heja på Fidesz. Att man måste göra så helt enkelt.
Men Filip, innan så sa du ju att det här liksom var Orbán-land här, ja, där i nordöstra Ungern. Men han låter ju inte riktigt som man röstar på Viktor Orbán.
Nej, exakt. Jag blev lite nyfiken så jag frågade ju faktiskt, kommer du rösta på den här oppositionskandidaten som vi har hört om, Peter Magyar?
Would you consider voting for Peter Magyar?
Meg gondolná, hogy Magyar Péterre szavaz, vagy?
Én nem mondom, hogy nem támogat.
Då svarar han så här, jag säger inte att jag inte skulle kunna rösta på honom. Hur tolkar du det, Fernando?
Ja, du.
Ja, men antagligen kommer han att rösta på Peter Magyar.
Fattar.
He doesn't say that he wouldn't support him. Yes, yes. Yeah. So yeah, probably.
Vi går ut igen och Tibor Borta berättar att ofta ser han ukrainska desertörer passera här framför den lilla lanthandeln.
Hát látta, jönnek, jöttek is, meg jönnek is, tehát a mai napig is még érkeznek. Ilyenek.
Och många gånger har de simmat över floden Tisza som flyter längs gränsen mellan länderna. De är ofta smutsiga, rädda och blöta, säger han. Man ser att de är rädda.
Vad gör han när han brukar se dem då?
Här ringer polisen, säger han. Och de tar hand om de här personerna, de här männen då, som det ju är. Mm. Men de skickas inte tillbaka till Ukraina, även om de har lämnat Ukraina olagligen. utan de får stanna i Ungern eller så kanske de fortsätter vidare till ett annat EU-land. Han ser också kvinnor som regelbundet cyklar över gränsen för att hälsa på sina män som bosatt sig här för att hålla sig ifrån den ukrainska lagens långa arm. Och jag möter dem själv den sista kvällen innan jag reser hem, de ungersk-ukrainska desertörerna. En kylig vårkväll spelas en amatörfotbollsmatch i en stad i nordöstra Ungern. Dammet från det röda gruset yr i kvällssolen. Spelarna har tejpade knän och lite för många kilon under matchtröjan. Det ena laget, Transkarpatiska sportföreningen, består enbart av etniska ungrare som flytt hit från Ukraina. Även om de gjort undantag för en ukrainare och en gråsprängd anfallare härifrån som på grund av sin ålder kallas farbror Ferry.
Amikor kettővel vezetünk, akkor már kicsit jó. És negyedikek vagyunk a csoportban.
Vi möter tvåan i ligan, så det är en viktig match, säger doktorn som tittar på från sidlinjen.
His nickname here is the doctor.
Han kallas så i laget då, vill inte säga sitt riktiga namn eftersom han precis som de flesta andra i laget har lämnat Ukraina olagligen. Idag spelar han inte för att han bröt ett revben i förra veckan. Matchbollen flyger ut på bilvägen och doktorns 12-årige son sätter efter den. Doktorn lämnade Ukraina med sin familj tidigt på morgonen på invasionsdagen. Han hade haft det på känn och haft väskorna packade i 2 dagar. Så han var först vid gränsen, säger han.
Det är alltid en häborregeln. Det är en häborregeln.
De ukrainska gränsvakterna visste vad som pågick och hade tårar i ögonen, medan de ungerska gränsvakterna inte nåtts av nyheterna än. De stod och rökte och undrade vart vi skulle så tidigt på morgonen. Så det var jag som gav dem nyheten, säger doktorn. Han, liksom många andra, trodde att kriget skulle vara över på 2 dagar, säger han. Istället blev det flera år. Men han drömmer fortfarande om Transkarpatien och är ledsen att hans söner inte kommer kunna få växa upp där.
Karpatien, det är sajnálom, hogy az én két fiam nem ott fog felnőni. Nem abba a kultúrába, abba a társadalomba.
I Ukraina är doktorn eftersökt eftersom han inte inställde sig när han blev inkallad och hans tillgångar är frysta. Men hur ser han på ansvaret att ställa upp och försvara sitt land när det är under attack? Jo, vi har hört det förut. Ansvar och bla bla bla, säger doktorn. Ukraina var inte en välfungerande stat innan kriget heller. Det var oerhört korrupt. Om vi talar om ansvar så är mitt största ansvar att ta hand om mina 2 söner, säger han.
Det är en av mina största uppgifter.
Hettar till nu på slutet. Mycket gula kort som delas ut. De pressar verkligen på för en vinst här nu, Transkarpaterna.
Den ålderstigne farbror Ferry går i backen och har ont. Matchen står och väger vid 5-5. Kriget i Ukraina känns avlägset. Här lever doktorn ett vanligt familjeliv. Men trots att de flytt till moderlandet har de transkarpatiska ungrarna svårt att bli accepterade fullt ut, säger han. Det märks inte minst när det blir gruff med andra lag. Vissa skriker åt oss att vi ska åka hem, att gränserna aldrig skulle ha öppnats för ukrainare. Men vi är ju ungrare, säger doktorn. Alla som har kommit hit har jobb och bidrar. Förutom jag då, som besöker sjukhuset med mitt brutna revben stup i kvarten, skojar han.
Jag måste gå in med att jag ska ta upp
och Och den spända situationen mellan Ungern och Ukraina tror han kommer bestå ända tills det blir ett nytt ledarskap, antingen i Ungern eller Ukraina, säger han.
Politikai váltás kell, vagy itt vagy ott, hogy valami kommunikáció.
Den uppskruvade retoriken riskerar att leda till våld. Antingen här i Ungern eller i Transkarpatien, tror han.
Ez a kommunikáció az nehogy valami erősebb a csúcsosodjon ki lokális térbe, tehát akár itt, akár ott.
Och med det så är konflikt slut. Reporter var Filip Kotsambokidis, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Tim Kellerman och jag heter Fernando Arias.
Och jag kan tillägga att det här var en återutsändning från igår. Om en minut får vi ekonyheter och sen 7:53 snedtänkt med Kalle Lind. Och ikväll ska det handla om mopeder.
Public service. En institution som är älskad av vissa.
Det är en absolut självklar del i vår demokrati.
Och hatad av andra.
Därför är det, tror jag, bra om man lägger ner public service.
I sin nu drygt 100 år långa historia så har public service ständigt varit omdiskuterat.
The BBC has become, I think, an outlet for the woke liberal sort of woker artery.
Omöjligt uppdrag i en serie i 3 delar om public service födelse, strider och framtid i Europa. Avsnitt 1 om hur och varför den grandiosa idén om radio i allmänhetens tjänst en gång formades.
Och serien finns i vår app Sveriges Radio Play. Sök på Omöjligt uppdrag. Nu är klockan 8.
Ekonyheter. Ukrainas säkerhetstjänst säger att dagens drönarattacker mot ryska bombplan orsakade skador för runt 70 miljarder kronor. Över 40 ryska bombplan attackerades på flygbaser långt från gränsen mot Ukraina. Och enligt ukrainska säkerhetstjänstens bedömning har runt en tredjedel av Rysslands strategiska bombplan på flygbaserna slagits ut. Och i en kommentar om Ukrainas attacker säger Norges utrikesminister Espen Barth Eide till VG att kriget startades av Ryssland och att Ukraina har rätt att slå tillbaka mot militära mål över hela Ryssland. Han säger också att Ukraina ännu en gång visar att landet håller sig till folkrätten och bara angriper relevanta militära mål, till skillnad från Ryssland som ofta attackerar ukrainska städer och dödar civila. En internationell forskargrupp varnar för hälsorisker när vi utsätts för en blandning av olika kemikalier. Och i ett brev till EU-kommissionen uppmanar de till skärpning av reglerna. En av de som skrivit på brevet är professor Kristina Rudén vid Stockholms universitet.
Även om då riskbedömningen för varje enskild kemikalie och varje enskild användningen visar att just det är okej, så är blandningseffekten kan fortfarande vara ett problem, och det är det vi oroar oss för.
Flera studier tyder på att kemikalieblandningarna kan spela roll, samtidigt som orsaken är svår att reda ut, säger Kristina Rudén.
Alltså det är svårt att knyta exakt en kemikalie till en effekt, därför att världen ser inte ut så. Vi har inga människor som exponeras för en kemikalie taget. Men det vi ser i epidemiologiska studier är att vissa typer av åkommor ökar på ett sätt som vi inte kan förklara på något annat sätt än att det är någon omvärldsfaktor, någon miljöfaktor.
Forskare har till exempel sett att kvaliteten på spermier försämras och att hormonsystemet som reglerar ämnesomsättning störs, vilket kan bidra till övervikt. I EUs kemikaliestrategi som kom för några år sedan föreslås att begränsningarna för kemikalier bör ta höjd för att vi också måste klara blandningar. Men nu när reglerna ska utformas befarar de 22 forskarna från olika länder att reglerna inte kommer att skärpas. Därför skriver de till EU-kommissionen.
Rapporterade Annika De Greus. Om en timme stänger vallokalerna efter presidentvalet i Polen. Det står mellan den EU-vänlige Rafał Trzaskowski och historikern Karol Nawrocki, som stöttas av den nationalkonservativa Lag och rättvisa. Valet väntas bli väldigt jämnt. En första vallokalsundersökning presenteras när vallokalerna stängt klockan 9. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
I kvällens snedtänkt blir det fokus på mopeder i allmänhet och mopeders roll i populärkulturen i synnerhet. Kalle Lind träffar Claes Johansson som jobbar på tidningen Moped och dessutom har skrivit böcker i ämnet. Det här är en repris från i torsdags.
P1, Sveriges Radio.
Vroom, vroom, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt-podden som tar upp sånt som många andra poddar inte alltid orkar ta upp. Mitt emot mig sitter Claes Johansson. Välkommen hit.
Tackar.
Ska du säga till mig, för vi sitter på din arbetsplats.
Ja, i något som kan närmast liknas vid en koja. Kanske.
Ja, precis. Du har byggt en liten mancave verkligen. Ja. Det är filtar och det är ljudskärmar.
Lite oförlöst arkitekt här, känner jag.
Ja, precis. Och den arkitekten kanske ska stanna i livmodern, om du frågar mig. Men det här lilla poddstudion, poddkojan du har byggt här, den finns i ett mopedgarage i Stockholm.
Ja, stämmer bra.
Och garaget ligger då i källaren och på några våningar upp så finns din redaktion.
Precis.
Du skriver för en tidning som heter...
Den heter, som av en händelse, Moped.
Ja, och varför heter den så?
Det kan vara en liten ledtråd till vad den handlar om kanske. Vi har ju funnits i 11 år och jag är chefredaktör på den också. Jag är chefredaktör på fler tidningar, det är så det ser ut i tidningsvärlden numera. Vi är ju specialinriktade på entusiaster, så att jag gör en tidning om Saab till exempel. Och så jobbar jag även på tidningen Klassiker och... Där gör vi lite podd, studioklassiker. Men allt, som du säger, kretsar kring motorer och bilar och fordon och allt det där.
Ja, och vi ska prata, tänkte vi, om mopeden i kulturen. Mopeden i den svenska kulturen. Mopeden som en sorts folkhemssymbol. Eller som ett folkhemsingrediens, en detalj, en...
Ja, en ganska stor detalj skulle jag vilja lägga till i så fall. För det är precis som du säger, det är någon slags förlängning av den socialdemokratiska folkhemsidén. Mopeden kom ju inte från ingenstans, utan det fanns ett behov i samhället. Staten ville göra arbetarklassen rörlig helt enkelt. Att den vanliga medborgaren skulle kunna ta sig till och från bruket och husmodern skulle kunna åka handla och så vidare.
Ja, precis. Alltså, om man är cynisk så var det just detta. De behöver ta sig snabbare till fabrikerna så att de snabbare kan gå in och göra sitt pensum och hjälpa till att få hjulen att snurra. Man kan ju också se det som en frihetssymbol. Nu kan man liksom ge sig ut likt Lucky Luke mot solnedgången. Men det fanns nog ganska pragmatiska tankar också.
Så var det. Man hade ju provat det här konceptet redan på 30-talet med lättviktsmotorcyklar och så vidare som var ganska tillgängliga för vanligt folk. Men de var ju viktbaserade, så att säga. Du hade en maxvikt på dem som gjorde att de som tillverkade dem inte kunde stoppa i så bra bromsar eller fjädring. Och så de var ganska farliga de där. Så dödstalen var förskräckande på lättvikten och då försvann de. Men med mopeden så tänkte man sig att göra ett mer fullgånget och värdigt fordon som ändå skulle fungera då.
Och mopeden är ett svenskt fenomen?
Det är väldigt svenskt. Ordet är ju svenskt till och med. Det är motor med pedaler. Det var en journalist som hette Nielsen som uppfann det.
Just det, det är många som bara förutsätter att det är motorvelociped, ett teleskopord. Men alltså det är då, ped kommer från pedal.
Ja. Nej, men det var ju också en del i regelverket att den skulle ha pedaler, för att man utgick då från cykeln av naturliga skäl. Det var den som folk kände till. Så i praktiken så handlar det om att sätta en motor på en cykel, och den kunde sitta lite överallt egentligen. Så att det här med att de skulle vara så säkra, det var det ju inte i början, utan det var ganska svindlande konstruktioner med motorer lite överallt. De jonglerade runt i cykelramarna. Så att dödstalen fortsatte att vara höga, men man ville inte släppa taget, utan man insåg att det här är ett fordon för vanligt folk.
Och om man sedan är kvar vid etymologin så är det ju väldigt begripligt varför det inte blev motorcykel. På ett vis hade du legat närmare till hans, eftersom det är just en motorcykel. Men med det begreppet var redan upptaget.
Precis. Och reglementet var ju väldigt strikt och som du sa, mycket frihet inbakat i det hela. Och det var ju då, den fick max gå 30 km/h, ha 0,8 hästkrafter. Den skulle ha Två bromsar var viktigt. Signalhorn med en dov och jämn ton. Och du behövde inte skatta eller försäkra den. Och åldern var 15 år. Så det var ju en friherre verkligen som kom i trafikbilden. Och när den kom då i juli 52 så var de flesta ganska frågande inför vad det här var för någonting egentligen. Men sen så exploderade verkligen marknaden.
Och när du säger att den kom, då var det svenska fabriker som var tillverkarna. För det finns ju mopeder från andra länder.
Oh ja, verkligen. Men det var de klassiska svenska cykelfabrikerna.
Husqvarna.
Ja, Husqvarna, Monark och Nymans i Uppsala och Crescent. Och de var också lite sådär fundersamma, vad är det här för nytt fordon? Vem ska vi sälja det till och hur ska det se ut och sådär? Men då samtidigt så välde det in med importmotorer, framförallt från Västtyskland, som verkligen blåste igång fenomenet. Så då fick svenska fabriker en väldig fart att framställa svenska mopeder. Och bara på några år så blev Sverige det mopedtätaste landet i hela Europa.
Jag blev väldigt glad att du säger Crescent. Jag blev retad på mellanstadiet för att jag sa Crescent. Men det är ju samma SC som är fascist och fascinerad. Så i min värld är det självklart
ja,
att
men jag gör skötter, ja, jag gör skötter och säger att jag tror nog egentligen att jag säger Crescent faktiskt. Det låter ju inte klokt.
Men hur? Så du menar att du är fin i mun när du säger Crescent?
Men, ja, kanske. Men den österrikiska mopeden då? Hur säger du den? För det är ganska intressant.
Alltså, ja, vi sa ju puck.
Ja.
Men